lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
När vi nu kommit till Filipperbrevets fjärde kapitel så ska vi här se närmare på kraften till kristet vardagsliv. Vi har i tidigare program sett på kristenlivets filosofi och vi har sett på mönstret, modellen för kristet liv och det pris som väntar vid målet. Och nu ska vi se på kraften till att leva ett kristet liv. Allt det övriga vi har sett på vore ju meningslöst om det inte fanns någon kraft till just de saker vi nu har nämnt. En livsfilosofi är ju värdelös om det inte finns förutsättning för att omsätta den i praktiken. Ett mönster, en målsättning, är ju meningslös om det inte finns kraft given för att genomföra den målsättningen i våra liv. En segerspris, vad är det för mening med den om ingen kommer i mål? Därför är kraften till att leva som kristen viktig. Inte leva så att vi blir rättfärdiga, men att leva i ljuset, därför att vi är rättfärdiga. Inte vår egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan Guds rättfärdighet, den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. När vi nu börjar vår vandring genom Filipperbrevets fjärde kapitel ska vi upptäcka att glädjen i Gud är kraftens källa. Bön är kraftens hemlighet. Att betrakta Kristus är kraftens helgedom. Vi läser i Filipperbrevet 4, vers 1. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Med risk för att bli tjatig påminner jag också här om att i Herren är ett nyckelord. Genom hela Filipperbrevet märker vi suset just från den vinden, i Jesus, i Kristus, i Herren. Stå därför fasta i Herren. Eller som han uttryckte det i Efeserbrevet 6, vers 13. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Kristen tro skapar stabilitet i livet. Den som får nåd att räkna med Jesu frälsningsverk som grund för sitt liv, han står fast i Herren. Och efter uppmaningen att stå fasta i Herren så kommer Paulus till det enda problemet som nämns när det gäller de troende i Filippi. Filipperbrevet 4, vers 2. Evodia och Syntyche uppmanar jag att vara eniga i Herren. Eftersom Paulus inte nämner det här förrän mot slutet av sitt brev, så var det uppenbart inte något stort problem. Kanske låg det på det planet att de inte längre pratade med varann. För när Paulus talar om att vara eniga, så menar han inte därmed att de alla ska vara kopior av varandra eller ha precis samma mening i allt. De kan ha olika meningar om många saker utan att det splittrar två personer som är eniga i Herren. För just det är ju det underbara med Kristi kropp. Varje lem kan vara annorlunda, och ändå är vi alla ett i Kristus. Om det verkligen är i Kristus vi lever. Vi läser vers 3. Ja, också dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Ja, också dig, trofaste medarbetare, ber jag. Kunde också ha varit översatt. Ja, jag ber också dig. Du som med rätta blir kallad Synsygius. Kom dem till hjälp, för de har kämpat med mig för evangeliet. Synsygius betyder kamrat eller medhjälpare. Du som med rätta kallas Synsygius, eller som folkbibeln översatte, dig trofaste medarbetare. Paulus använde alltså en tredje part som hjälp till de två för att de lättare skulle kunna komma överens och komma till enhet. Både NT81 och folkbibeln översätter namnet Synsygius. NT81 använder orden en verklig vän. Folkbibeln använder orden trofaste medarbetare. Och det fina med det sättet att översätta är att det säger oss att det viktigaste är inte att medarbetarens namn blir nämnt, men att deras namn står skrivna i livets bok. Och som Jens Ola Mäland i Norge uttryckte det: för namnen som står skrivna där har större glans än det som briljerar i folks ögon i denna världen. Också du och jag ska be om den ödmjukhet och tjänstvillighet som gör oss redo att stå i en läkande tjänst mellan systrar och bröder, istället för att ta parti. Vers 3 uppenbarar också hur pass stor vikt man lade vid dessa kvinnor och deras inbördes relation. Något liknande kunde du inte finna i någon annan kultur vid denna tid. Och kanske är en av orsakerna till att en hel del kvinnor idag försöker bli präster kan vara att kvinnan i långa perioder inte har visats den respekt som man borde. En diakonissa blir inte visad den respekt och aktning som hon borde ha. Det var många kvinnor som tillsammans med Paulus kämpade för evangeliets spridning. Men de var aldrig församlingsföreståndare. Men i vår tid är ju heller inte valspråket "så säger Herren", utan istället så styrs debatten av tidsandan. Och därmed så har vi kommit till en av Bibelns mest citerade och minst praktiserade vers. Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Och än en gång är det orden i Herren som är nyckeln. Versen innan talar ju om de som har sina namn skrivna i livets bok, och det är alltså till dem den här versen är riktad. Kärlek, glädje och frid. Det är de tre första som räknas upp när skriften talar om andens frukter. En kristen uppmanas att alltid glädja sig i Herren. I Johannes 15, vers 9 till och med 11 så säger Jesus till sina lärjungar: liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Psalmisten David uttrycker det så här i den 23:e psalmen. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Herren säger alltså genom aposteln Paulus, gläd er i Herren, än en gång vill jag säga, gläd er. Alltid, det vill säga under alla livets förhållanden, också när det ser alldeles hopplöst och omöjligt ut. Oberoende av vad som möter dig idag, vare sig dagen bjuder på solsken eller regn och storm, om lyckans sol lyser och allt går så bra, eller om svårigheterna kommer i en lång, lång rad, så säger Guds ord till alla Guds barn: gläd dig alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd dig. Det är ingen kraft i vårt kristenliv om vi inte har någon glädje. För den som inte erfar Guds glädje i sitt liv, han har inte alls någon kraft. Efter att Nehemja byggt färdigt muren runt Jerusalem så satte man upp en talarstol vid vattenporten. Och på den stod Esra, den skriftlärde, och läste Guds ord från morgon till kväll. Och skaran som lyssnade var ju de som just hade kommit från fångenskapen i Babel. Och de flesta hade inte hört Guds ord läsas på länge. Någon hade kanske inte alls hört Guds ord medan man var i Babel. Och nu blev man gripen av Guds ord. Och allt folket sörjde och grät när de hörde Guds ord. Men då sa Nehemja till allt folket, och det står i Nehemja 8, vers 9. Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Så sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och vidare säger Nehemja, var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Det är ingen kraft över en lärjunges liv utan glädje. Låt mig illustrera detta, eftersom det här är något som världen har kopierat och närmast övertagit. För i affärsvärlden är glädjen gjord till ett hyckleri som man tjänar pengar på. En lycklig säljare är en lyckad säljare. Du har väl aldrig kommit in i en butik där säljaren står och gråter vid din axel medan du frågar efter en viss vara? Naturligtvis inte. Han visar fram ett brett leende och berättar hur underbar denna produkt är. Han har förresten just en sådan själv där hemma. Om försäljaren just krånglat med chefen eller har stora problem där hemma, så är ändå det intrycket du får av honom att han utstrålar glädje. Han är tvungen till det, för det är det som säljer. Därför visar han upp ett underbart leende. Men det Herren uppmanar sina barn till är inte ett påklistrat leende och inte ens humor, även om det är en god sak i och för sig. Men här ligger det på ett helt annat plan. Det handlar om att glädja sig i Herren. Och Jesus säger i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Världen använder mycket pengar i sina försök på att producera glädje och de marknadsför den under namnet lycka. Komiker blir miljonärer därför att de lyckas få folk att skratta. Och många betalar gärna för att få höra dem. Varför? Därför att de gärna vill skratta. De försöker finna lite glädje på sin vandring genom livet. Och därför fäster de också liten uppmärksamhet vid en kristen som vandrar genom livet sorgsen och trist. Och samtidigt visar en klagande och en knotande kristen att hans rötter nog är förankrade i denna världen och i självupptagenhet, istället för att ha sina rötter i Kristus, som är glädjens källa. Glädje utan Gud ej finnes, utan Gud ej finnes frid. Tom den lycka är som vinnes, om vi glömma Gud därvid. Men ej högsta nöd ska rycka glädjens känsla ur vårt bröst, om i både nöd och lycka vi får höra Herrens röst. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Men världen försöker upparbeta sig glädjen på ett annat sätt. De bedövar förståndet med alkohol och glömmer sina bekymmer för ett ögonblick. I glada vänners gemenskap, som det så fint kallar denna verklighetsflykt. Glädjen i Gud är inte verklighetsflykt, utan det är precis tvärtom. Det är att både i glädje och sorg fly in till honom som verkligen är livet. Asafs lösning i sin djupa förtvivlan, den kan vi läsa i Saltaren 73, vers 28. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Och till det troende i Rom uttryckte Paulus följande önskan, Romarbrevet 15:13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Kristus förändrar hela vår attityd, och atmosfären i våra församlingar borde vara en förvandlande atmosfär. Tänk dig att fru Svensson kommer till en samling. Hon har just hört en del utvalt skvaller de sista dagarna och kan inte riktigt vänta på att få sprida det bland församlingens vänner. Hade det inte varit underbart att ta henne till ett charmigt rum, bjuda henne på en kopp kaffe och få henne i gott humör och tillsammans med henne glädja er i Herren, så att hon inte sprang runt med sitt skvaller. Och här kommer diakon Pettersson med gnistrande ögon och sammanbitna läppar, därför att det var något som inte passade honom. Det hade varit fint att få ta honom med till det där rummet och låta honom känna din omsorg och kärlek, så att isen runt hjärtat kunde smälta, så att han blev öppen och kunde gå in och lyssna till dagens predikan. Det finns en snösmältning som endast kommer inifrån, men som kan börja genom enkla impulser utifrån. Men då måste den som ska ge impulsen själv ha varit igenom smältprocessen i sitt eget hjärta. Som Paulus skrev i andra Korinterbrevets första kapitel: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Det gäller trösten. Det gäller glädjen. Det gäller friden. Vi måste först själva motta från Gud innan bägaren kan börja flöda över så att det droppar på andra. Glädjen i Herren är vår styrka. Gläd dig alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd dig. Att likt David av hjärtat kunna säga: du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Eller som Paulus, att alltid glädja sig i Herren. Så måste vi själva ha mottagit rikligt av Guds nåd. David nöjde sig inte bara med att Gud kunde fylla hans bägare. Han lät också Herren få göra det, rikt och fullt. Och Herrens vilja med ditt liv är att din bägare ska flöda över, inte bara vid högtidsstunder och underbar medgång, men just när livet är som svårast, mitt i vardagens många svåra problem. För då blir den överflödande källan verkligen till ett vittnesbörd för dina medmänniskor. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Och det handlar egentligen ganska mycket om att välja. Vad är det du väljer? Jesus sa att endast ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Välj den goda delen. Och gläd dig i Herren. Någon har sagt att bönemötena, det är församlingsarbetets kraftstation. Men om det verkligen ska bli det så måste vi tillbaka till kraftens källa som är glädjen. I våra bönemöten, innan vi ber Gud om något annat, låt oss be honom om glädje i våra liv och hjärtan. Så att unga och äldre tillsammans kan sjunga. Nu gläd dig min ande i Herren och jubla min själ i din Gud. Låt ängslan och sorg vika fjärran på Guds den alls våldiges bud. Låt andra få sucka och kvida. Men du som har Gud vid din sida bör sjunga om glädjen i Gud. Och i den 92:a saltarsalmen utbrister salmisten: det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den högste, att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet, med 10-strängat instrument och saltare, med spel på harpa, ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk. Och här vill jag citera några ord av Matthew Henry, den fromme bibelförtolkaren från 1600-talet. Han sa: den levande tron kan tacka för ett löfte som man ännu inte sett uppfyllt, eftersom den vet att Guds checkar är lika värdefulla som rena pengar. Och Jakob, han går så långt i sitt brev att han säger att vi ska räkna det som en stor glädje när vi råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga, står det i Jakobs brev 1, vers 2 och 3. Paulus säger att vi alltid ska glädja oss i Herren. Stryk gärna under orden gläd dig i Filipperbrevet 4:4. Men stryk dubbla streck under de två orden i Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och tills vi hörs igen så säger jag, kära vän, innan du ber om något annat, be att Gud ger dig glädjen i Gud, så att din bägare flödar över. För glädjen är troslivets styrka. Det säger Guds ord. Och vem ska vi tro om inte den evige Gud? Gläd dig alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd dig. Och jag påminner än en gång om Filipperbrevets nyckel som är orden i Herren. Johannes skriver i Johannes första brev kapitel 1 och vers 7. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset. Ja, synd kan aldrig förenas med den sanna glädjen. Låt oss komma ihåg det när vi påminner varandra och säger gläd dig i Herren. Än en gång vill jag säga gläd dig. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, så att du i rikt mått får fyllas av hans kärlek, glädje och frid. Gläd dig i Herren. Endast Gud är god.
Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev från Iran. Tack för att ni förkunnar Jesu budskap ut över jorden. Jag skriver till er för fjärde gången nu. Jag vill så gärna ha kontakt och bli en av era vänner. Det rör mitt hjärta att lyssna till era radioprogram, och jag är glad att just detta program kan vara med och leda människor till Kristus. Tack ska ni ha. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.